Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har just 2 veckor med 4 av mina barns födelsedagar bakom mig. 23, 20 och så tvillingar på 7 år. Minst sagt hektiskt och ganska dyrt blir det i mars för oss. Jag och mina äldsta barn var och tittade på stand-up-showen Niklas från Göteborg som present. Det var väldigt lyckat och fantastiskt kul. Och mina yngsta döttrar fick bland annat ta hål i öronen på sin födelsedag. Pirrigt, ledsamt och väldigt snyggt kan man sammanfatta det. Dagens avsnitt skriver jag efter ett tips från Hassing Svinhuvud Persson. Mina källor spretar lite då det gäller en del åldrar på personer och vissa mindre viktiga händelser. Ha med i det då jag berättar för er om Naglarbymordet. En mil sydost om Borlänge i Dalarna ligger den lilla byn Naglarby med drygt 300 invånare. Orten ligger idylliskt vid kanten av Dalälven och omges av åkrar och skogsdungar. En mer lugn svensk landsbygdsort är svårt att tänka sig. Så var det också på 1920-talet. Inte mycket hände. Livet gick sin gilla gång. Men så en natt i mars 1929 förändrades allt. Den som först förstod att något var fel var den cirka 20-årige Carl Samuel Pettersson, av alla kallad Samil. Han vaknade vid 1-tiden av ett kusligt knackande ljud utifrån. Men så tystnade det lika snabbt som det börjat. Samil låg vaken och lyssnade. Inget hördes. Han slöt ögonen och lät huvudet sjunka tillbaka mot huvudkudden igen. Men så började knackandet igen. Ljudet lät nästan som en häst som sparkade i sin box. Men därifrån ljudet kom fanns inget stall, bara ett grannhus. Samil klev ur sängen och gick bort till fönstret där han drog gardinen åt sidan. Hela byn låg i mörker. Men i Einar Hellbergs lilla stuga var rullgardinen uppdragen och en man, sannolikt Hellberg själv, vem annars, stod där inne enbart iklädd skjorta. Vad han gjorde såg inte Samil. Ljudet måste ju komma från den nattvakne Hellbergs hus. Men konstigt var det allt. Detta beteende hade Samil aldrig varit med om tidigare, och då hade Hellberg ändå bott i grannstugan i 10 års tid. Samil gick in till sin fars rum och sa att det lät underligt bortifrån Hellbergs stuga. Men den gamle fadern bara gruffade att han borde gå och lägga sig. Det var säkert ingenting som inte kunde vänta tills imorgon. Samil tänkte att han borde gå över till grannen och se efter, men han vågade helt enkelt inte om han inte fick sällskap. Efter en stund kikade han ut genom fönstret igen. Då såg han till sin förvåning en man, troligen Hellberg själv, vem annars, lugnt stiga ut på farstubron iklädd jacka och mössa. Med en klump i magen kröp Samil ner i sängen igen, och till sist somnade han om. Morgonen därpå gick Samil direkt bort till fönstret och drog upp rullgardinen. Han tittade granskande mot grannens stuga. Allt såg ut som vanligt. Men nog var det märkligt att det varit sånt spring där mitt i natten. Nog borde man gå över och se så att allt stod rätt till. Samils far var inte av samma mening, så sonen gick istället över gårdsplanen och knackade på hos grannarna Rosendal. I köket stod Erik Rosendahl och kokade morgongröt till sin son Algot. Hustrun Matilda sov ännu. Samil berättade om vad han hört och sett under natten och Erik lyssnade, nickade och sa sedan att han också reagerat på märkliga ljud från Hellbergs stuga. Men han hade inte tänkt så mycket mer på saken utan vänt och somnat om. Då Samil bad Erik följa med över till Eina Hellberg för att se till honom så drog han direkt på sig kängor och jacka och följde med ut. Det var inte många meter mellan husen och i morgonmörkret såg allt ut som vanligt. Men redan då de båda kararna närmade sig den stängda ytterdörren så såg de att den var uppbruten. Stora brytmärken vanprydde trädörren som enkelt gled upp då Erik tog i handtaget. Inne i stugan var det så mörkt att Erik fick repa eld på en tändsticka för att kunna se någonting alls. Men i eldslågans ljus stod det klart att något fruktansvärt hade hänt Einar Hellberg under natten. Trasmattan på golvet låg i en hög och stolar och hyllor var omkullvälta. En blick in i stugans yttre rum sa att där var lika illa ställt. Ingenstans såg de Einar Hellberg. Men oavsett var han höll hus så måste fjärdingsman Johansson tillkallas. De båda grannkarlarna arbetade på Göteborgs guldlisthuvleri i Gustavs, några kilometer bort. Efter att först ha tagit sparkstöttingarna till telefonstationen och ringt upp fjärdingsmannen så fortsatte de till jobbet. Men innan dess berättade Erik för sin hustru Matilda om att Hellberg haft inbrott under natten. Hon drog då på ytterkläderna och gav sig ut för att berätta vad som hänt för folket i de övriga grannhusen. Som ett litet lämmeltåg gick de sedan i samlad tropp till Hellbergs stuga. De steg på och såg med stor förfäran oredan som uppstått under föregående natt. Plötsligt pekade en av dem bestört på ett bylte bakom en framdragen resväska. Där låg han ju, deras Einar. Sönderslagen, halvnaken och utan tvekan död. Vad som sedan hände varierar i mina källor, men klart tycks vara att grannarna rumsterade runt så mycket på mordplatsen att inga spår efter mördaren fanns kvar då länsman senare dök upp. Någon källa menar till och med att huset städades och liket rakades och snyggades till. Hur Hellbergs kropp behandlades, det vet jag inte, men av brottsplatsbilden att döma så var där i alla fall inte städat. Att grannarna klampade runt och pillade på saker samt flyttade på kroppen tycks dock vara sant. Som om inte detta vore nog hade ett kraftigt snöfall under natten suddat ut eventuella fotspår. Då fjärdingsmannen anlände insåg han direkt att Einar Hellberg hade bragts om livet och han kontaktade sin överordnade, landsfiskal Schelin. Denne ville dock ha ytterligare kompetens till platsen och cyklade till närmsta rikstelefon för att kontakta både Falun och Stockholm. Inom några dagar befann sig flera mycket kompetenta utredare på platsen. De undersökte blodfläckar och granskade en förskärare som de misstänkte att gärningsmannen använt. Men det var inte bara kroppen som fått skador efter ett ursinnigt övervåld. Även en fönsterkarm, väggar och möbler hade hack och skador efter slag med ett hårt och vasst föremål. Möjligen en spiskrok eller en båtshake. En nedslagen väckarklocka hade stannat på 01:15 och eftersom uret i övrigt var i gott skick så slöt sig poliserna till att det var då det hamnat på golvet. Men trots denna enorma oreda så tycktes ingenting vara stulet. Lådor var utdragna och Hellbergs fickor såg ut att ha blivit noggrant synade. Ändå låg en plånbok innehållande den för tiden mycket stora summan 890 kronor kvar i en av byrålådorna. Även en premieobligation, en kikare, tre fickur och flertal depositionsbevis över insatta pengar fanns kvar i stugan. Varför hade mördaren letat runt så om den inte ville stjäla något? Hade han bara velat förstöra så mycket som möjligt? Samtidigt som undersökning pågick av Einar Hellbergs kropp och hem så arbetade hela Sveriges poliskår med att förhöra misstänkta lösdrivare i sina hemsocknar. En del fick till och med sitta inlåsta någon natt innan deras alibin kollats upp. Men så efter några dagar tycktes mordet vara på väg att klaras upp. En man hade gripits för mordet. Den gripne var ingen mindre än Erik Rosendahl. Jo då, du hörde rätt. Grannen som följt med den orolige Samil satt nu inspärrad. Orsaken till detta var att anteckningar in hos den mördade Einar Hellberg hade visat på att Erik Rosendahl hade lånat en hel del pengar av den döde mannen. Med honom i vägen skulle Erik inte behöva betala tillbaka, resonerade polisen. Rosendahl hade tidigare varit en strulig yngling som tillbringat många år till sjöss innan han gått i land, gift sig och fått en son. Hans brokiga bakgrund låg honom nu i fatet. Då konstaplarna förhörde Erik Rosendahl och hans hustru gav de dessutom lite olika versioner om vad som skett under morgontimmarna. En person i grannhuset som också reagerat på knackandet menade att det lyst inne hos Rosendahls vid tiden då mordet måste ha begåtts. Efter en husransakan greps Einar Hellbergs granne Erik Rosendahl och bland annat en rock och en kavaj tillhörande honom skickades till Stockholm för rättskemisk analys. I tidningarna uppmanades Borlängeborna att andas ut. Mördaren hade gripits på rekordtid. En grannkar med trassligt förflutet hade mördat Hellberg för att kunna stryka ett streck över sina lån från honom. Samtidigt gick de hårt åt grannen Samil som inte ingripit. Varför hade han inte gått över till Einar Hellberg då han hört knackandet? Samil uppgav att han varit sjuklig och att han faktiskt trott att det var Hellberg han sett lämna stugan. Men tidningarnas dom mot honom var hård. Varför hade han agerat så passivt? Vad var det för mesiga grannar den stackars Einar Hellberg hade haft? Men så förändrades bilden av vad som skett. Erik Rosendahl släpptes nämligen ur häktet efter att analysen av hans kläder visat att blodet varit röd färg. Att det lyste i hans hus under natten berodde på att hans lille son ville ha tänt och han skulle gå upp och kissa. De olika versionerna makarna emellan berodde på missförstånd. Erik Rosendahl hade uppgivit att han inte fått reda att Hellberg var död förrän under förmiddagen, medan hans hustru berättat för polisen att han kommit in till henne innan jobbet och sagt det. I själva verket var ju bara inbrottet uppdagat vid den tidpunkten. Hellberg var ännu inte återfunnen. Polisen hade i princip ingenting att komma med för att fortsätta hålla Rosendahl bakom lås och bom och tvingades släppa honom. Vem var då offret Einar Hellberg? Kunde något i hans förflutna vara orsak till att hans liv fått ett sånt brutalt slut? I mina källor varierar hans ålder, men enligt samtida tidningar var han 38 år gammal vid sin död och således född omkring 1890. Hans mor hade varit ensamstående då han kom till världen och han hade vuxit upp som oäkta barn. Bara 12 år gammal blev han dessutom moderslös och hur han därefter klarade sig, det vet jag inte. Klart är att Einar var mycket händig och kunde ta sig an de flesta hantverk. Kanske hade han användning för sin talang redan i ungdomen. År 1919 flyttade han ensam in i den lilla stugan i Naglarby och så förblev det. Einar Hellberg gifte sig aldrig, men han sägs ha varit populär bland damerna som gärna gick till honom för att klippa sitt hår. Till vardags arbetade han som flottare vid Torsångs skiljeställe, men han var mycket av en mångsysslare. Och Einar Hellberg hade varit omtyckt på orten, inte minst för att han skickligt hjälpte till att laga och fixa det mesta som gått sönder. Ingen i Naglarby kunde förstå vem som vel att denne stillsamme karl något ont. Mängder av tips gick igenom. Folk som drömt om mordet skickade in sina drömmar som stöd för polisens arbete. En fiskare berättade att han dagen efter mordet bytt mössa och rock med en man i närheten av Naglarby. Rocken hade varit fläckig av något som möjligen var blod. Persedlarna hade han sedan sålt vidare, vilket gjorde att polisen avsatte en hel del tid för att spåra dem. Men inte heller detta spår ledde till något gripande. Dagarna efter att Rosendahl släppts fick plötsligt polisen in ett nytt tips av en taxichaufför från Borlänge som sade sig haft en mycket märklig körning natten den 5 mars då Hellberg mördades. Kunden hade kommit in på taxistationen strax före 11 på mordkvällen och beställt en körning till Fjäkelmyra. Taxin hade givit sig av, men i höjd med Naglarby hade passageraren plötsligt bestämt sig för att stiga av. Eftersom den vankelmodiga resenären inte kunnat betala för sig hade chauffören avkrävt honom ett löfte om att komma och betala dagen därpå. Passageraren hade lovat att göra så, men taxichauffören hade aldrig fått några pengar. Mannen hade varit ganska prydligt klädd men ändå haft en ära av lösdrivare omkring sig, och sådana kunde man inte granska för mycket. Det var utredarna överens om. Polisen gav sig ut med chauffören för att få platsen där passageraren stigit av utpekad. Det var inte mer än en halv mil från Hellbergs stuga, och eftersom denna hade mördats vid 1-tiden på natten så kunde det faktiskt vara mördaren som åkt med Borlängedroskan den aktuella kvällen. Men vem hade den mystiska passageraren varit? Utredarna började undersöka härbergen i trakten eftersom lösdrivare brukade ta in på sådana ställen. Kanske visste personalen där någonting. Och på ett härberge i Hedemora trakten fick de napp. En välkänd våldsman hade skrivit in sig där dagen före mordet. Han kallades av alla för Rättvik, och han hade definitivt våldskapital nog att begå ett så brutalt mord som det i Naglarby. Rättvik spårades till sin lilla torftiga stuga beläget på ett berg intill sjön Siljan. Då polisen kom till platsen barrikaderade han sig i huset, men polisen lyckades övermanna Rättvik som togs in för förhör. Under en husrannsakan i den lilla stugan hittades en blodig rock samt en gulaktig portmonnä som togs med för identifiering av Eina Hellbergs grannar. Jo då, svarade grannarna entusiastiskt, det var absolut Einas börs. Den lade han alltid pengarna i då han klippt någon av sina kunder i grannskapet. Men Rättvik själv menade att det omöjligt kunde vara Hellbergs portmonnä. Han hade nämligen fått den från en släkting från just samhället Rättvik. Polisen kontrollerade saken med den namngivna släktingen, och mycket riktigt, börsen var en gåva till hans anförvant kallad Rättvik. Inget annat i husrannsakan pekade egentligen ut den gripne mannen. Han hade befunnit sig i Naglarbytrakten före och efter mordet. Men det räckte absolut inte för att dömas. Och visst, blodet på rocken kunde vara Einar Hellbergs, men det kunde också vara någon annans. Polisen fann ingen annan råd än att släppa luffaren lös. Trots att Hellbergs släktingar utfärdade en belöning på 500 kronor och länsstyrelsen i Falun lade till ytterligare en 1000-lapp, så tycktes det omöjligt att få in tips tillräckligt för att fånga in Einar Hellbergs mördare. Än idag är det okänt vem som tog livet av den vänlige flottaren i Dalarna för snart 100 år sedan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, och det var det smått legendariska Naglarbymordet. Förmodligen är det så väl ihågkommet därför att det aldrig löstes. Jag misstänker att det genom åren har förekommit en massa teorier, den ena mer konspiratorisk än den andra. Och även direkt efter mordet testades många hypoteser. Lösdrivare på många mils avstånd granskades. En samtida tidningsartikel som jag hittade i min research frågade sig om det ändå inte var mest troligt att en tattare var skyldig till det brutala våldsdådet. Då som nu är de som är oss främmande lättast att misstänka. Och kanske, förmodligen, var tattare och lösdrivare procentuellt överrepresenterade som misstänkta för brott. Men frågan är om dessa grupper begick fler brott eller om det var dessa lite annorlunda och rotlösa personer som var närmast till hands att frukta. Jag vet inte alls, men frågan är värd att lyftas. Och visst, om min granne blev mördad så hade det känts väldigt kusligt om min andra granne visade sig vara mördaren. En person som alltid varit så snäll och trevlig. Hade jag blivit så förd bakom ljuset? Hade min familj levt under hot utan att veta om det? Nej, då hade jag mycket lättare kunnat misstänka en främmande person på genomresa. Men, om nu en granne blivit mördad så hade jag inte gått in och tittat runt. Det hade inte någon av oss med ett uns av krimintresse gjort idag. Jag har varit inne på det förr. För i många gamla utredningar så tycks även poliser ha gått runt och pillat onödigt mycket. Men samtidigt tänker jag att grannarna i Naglarby gick in och kollade runt. Det är väl egentligen inte så konstigt. Jag menar, de visste ju inte ens att Hellberg låg död där inne, bara att det var ett inbrott. Sen är det oklart hur mycket de tvättade och fixade med kroppen och hur mycket de städade inför att länsman skulle komma. Jag tror inte det var så illa i Naglarbyfallet som några av mina källor gör gällande. Av bilden av döma så var det fortfarande väldigt rörigt på mordplatsen då den fotograferades. Men det hände säkert att vänner och anhöriga till offer ville ge en bra bild av den döde. Länsman var en auktoritet och då kunde det ju se bättre ut om man bytte ut skitiga lakan, diskade undan och la tidningshögarna i ordning på köksbordet innan han kom för att fälla ett sista utlåtande om mordoffret. Och för att kunna göra det så måste man ju trycka på strömbrytaren, röra vattenkranen och gå fram och tillbaka i huset. Och det är inte så märkligt att folk 1929 gjorde så. Det fanns inga deckarserier på tv som lärde ut hur man ska bete sig på en brottsplats. Och även om det fanns kriminalromaner så var de inte lästa av alla och en var. Idag vet vi helt enkelt mer om hur polisen arbetar. Sen händer det garanterat även idag att vittnen och anhöriga avsätter onödiga spår. Då chock och stark sinnesrörelse går före kriminalteknisk kunskap. Naturligtvis. Ytterligare en aspekt är ju att det faktiskt inte var lika noga förr. Idag ser vi på nyheterna hur kriminaltekniker i astronautliknande dräkter går runt på brottsplatser. De lägger minsta misstänkt föremål i påse och fotograferar innan de rör vid saker. 1929. Visst ville polisen säkra fingeravtryck och fotspår, men enligt Nordisk kriminalkrönika 1971 så kunde de på den tiden inte ens skilja på människo- och grisblod. än mindre bestämma blodgrupp på blodfyndet. Författaren slår fast att med dagens, alltså 1971 års kriminalteknik, så hade mördaren sannolikt gripits snabbt. Han utvecklar inte exakt vad de 1971 skulle gjort annorlunda mot 1929, men självsäkerheten, den tycks stor. Jag småler och tänker på hur mycket som hänt inom kriminalteknik sedan 1971. Inte minst blodfläckarna hade ju polisen idag kunnat få ordentligt DNA-svar på. Men det bygger ju på att de först fångat in rätt person så att det finns DNA att jämföra med. Polismyndigheten har idag så mycket mer att komma med, tekniskt och kunskapsmässigt. Men vi har också många fler arbetsuppgifter per polis. Och därför är ändå antalet ouppklarade mord fler idag. Sen måste jag bara påpeka något som ingen född efter millenniumskiftet kommer att förstå. Men det är 42 år mellan 1929 och 1971. Och det är 53 år mellan 1971 och 2024. Visst är det helt sjukt. Ja, åter till Naglarbyfallet. Jag tycker att det är märkligt att ingenting var stulet om någon främmande lösdrivare som Rättvik råkat passera och bryta sig in. Samil såg ju förövaren lämna stugan efter mordet och det var inte fråga om någon hastig flykt från mördarens sida. Men varför river då en inkräktare runt i en bostad utan att ta med sig pengar och värdesaker från platsen? Slog mördaren sönder offrets hem av någon annan anledning? Var han fruktansvärt arg på Hellberg? Letade han efter något specifikt i huset? Vill han hämnas någon oförrätt? Eller kanske dölja något genom att iscensätta ett inbrott? I så fall låter motivet personligt och inte något som skulle driva en förbipasserande luffare. Kanske fanns faktiskt mördaren betydligt närmare än vad poliserna 1929 trodde. Och jag vill slå ett litet slag för merch som finns att köpa på netshirt.se under fliken föreningskläder. Där finns t-shirtar, muggar, väskor med historiska brottloggan. Ni hittar mig på Instagram, historiskabrott@outlook.com eller TikTok, historiska_brott_podcast. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.